lite, liten sten. Som hamnar på fel ställe. Och så ligger den där och skaver och skapar en olustkänsla. Och vill det sig riktigt illa så får man ju ett skavsår. Och får man ett skavsår så kan man till slut inte gå. Ja, vad gör man då? Det är klart man tar. Man stannar ju, va? Man snör av sig skorna. Och så kan man göra så här. Jag vet inte hur ni gör, men har man två skor så kan man ju slå ihop dem så här. Och så skakar man ur gruset. Sen tar man av sig strumporna och vänder dem ut och in, skakar på dem och så sätter man på sig dem igen och så snör man på sig skorna och så fortsätter man. Och om man har skadat sig så får man ju ta fram något plåster och plåstra om foten så att man inte får belastning mot den där delen av foten som har gjort sig illa. Men man stannar ju inte, va? Man fortsätter. Jag såg en väldigt vacker sak ske här om morgonen. Och i morse träffade jag delar av den här familjen. Det var egentligen ett möte med en familj. Det var tidigt, strax efter 7 på morgonen. Hela familjen var på väg till dagis med två av barnen. Pappan hade cykel och bakom honom hade han en tvåhjuling. Alltså en vad kallas det för? Man kan alltså, det är två hjul, en vagn på två hjul. Så man kan lasta in ett barn, kanske till och med två barn i. Och det var ett barn i vagnen. Och bakom honom, några meter bakom, så var barnet som var lite större, skulle cykla själv. Och när vi kommer så ramlar barnet på cykeln. Och gråter hejdlöst. Ni vet, bara som det bara kan vara. Och det är ju morgon också. Så det är liksom riktigt surt alltihop. Då gör pappa någonting som jag tycker är riktigt vackert. Han kliver ju av sin cykel, vänder sig lugnt om och går till sin dotter. Tar upp henne och säger, du kan prova igen. Och hon fortsätter att gråta. Han tröstar. Sen gör han i ordning cykeln, för upp trampan i ett sådär så det ska bli lätt att komma iväg. Men det är ju inte snack om att avsluta resan och åka hem igen. Utan hon upp i sadeln och iväg. Livet är en resa för oss allihopa. För en del av oss så börjar under väldigt positiva omständigheter. Vi har både en mamma och en pappa och mor och far, föräldrar runt omkring oss och jag liksom har alla förutsättningar. För en del av oss som samlas här idag så var det inte så. För någon kanske var det väldigt besvärligt. Inte så väntat. Ändå var det så för oss alla när vi var nyfödda att vi hade allting framför oss. Hela livet var framför. Så började våran resa. Massor med saker var det vi skulle lära oss. Vi skulle lära oss gå, lära oss prata. Vi skulle lära oss kommunicera, interagera med andra människor, fungera i en grupp. Först i den lilla gruppen, sedan i den stora gruppen och sen i samhället. Och helst skulle vi kunna ta lite ansvar. Vi hade allting framför oss. Och då var ju inte frågan, ska vi stanna? Utan frågan var ju bara, vad är nästa steg? Det är så det är att vara barn. Det är så det är att vara tonåring. Frågan är, vad är nästa steg? Nästa steg i utbildningen, nästa steg Man längtar kanske efter en livskamrat, man längtar efter att bilda familj, man längtar efter arbete. Man är hela tiden på väg framåt, och det är det som är så härligt med barnen och ungdomarna. Och därför är det så härligt också att vara tillsammans med barn och ungdomar, för man får ju det där, den där kraften som riktas framåt. Man får tag i tron på framtiden när man är med barn och ungdomar. Så blir man ju ung vuxen. Fortfarande finns det saker som ligger framför. Man är hela tiden på väg framåt. Så kommer man bli 30 år, då kommer man in i medelåldern. Jag vill bara upplysa er om det. Ung vuxen är man mellan 20 och 30. Sen är man i medelåldern. Det blir man inte när man är 50. Då är man i medelåldern, den yngre medelåldern. Och man har ju i och för sig fortfarande saker framför sig, va? Som man är på väg emot. Men då börjar man ju liksom ha en historia. Då börjar man ha saker man kan reflektera över i sitt eget liv, som man kan jämföra med och fundera på när man ska ta nästa steg. Okej, då gjorde jag så där. Ska jag göra så nu? Förhoppningsvis har man ju mognat lite grann. Man blir lite äldre. Man lärt sig någonting av livet. Så kommer man och blir pensionär. Vad har man då som ligger framför? Ja, en del människor de sparar hela livet för att göra allting när man blir pensionär. Det är inte så smart. Ja, det är bra att spara, men det är inte så smart att skjuta upp allting till dess. För vi har ju ingen löfte om 20-30 år som pensionär. Man vet ju inte hur det blir. Livet kan ryckas ifrån oss mycket snabbare än vi tror. Ändå är det fantastiska år som ligger framför. När man går in i liksom tredje perioden av livet. Det är ju då liksom matchen ska avgöras. Man kan ligga under i första halvlek, alltså första perioden. I andra perioden kanske man kvitterar. Men i tredje perioden, det är ju då det avgörs. Då kan man vinna på sudden death, men det är kanske inte så bra. Ursäkta mig. Den kom bara. Jag borde ha tänkt för det. Att vara kristen, det är att vara på en resa. Det är att gå på en väg. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Att följa Jesus, det är att göra en resa. Det är att vara med om något dynamiskt. Det är inte att bara köpa ett färdigt dogmatiskt paket, liksom trospaket, så här, ett paket med massa trosläror liksom. Utan det är att vara med om en resa. Och den resan, den syftar inte till att ta dig bakåt i historien, den syftar till att leda dig framåt. Tron, den sträcker sig fram mot Jesus. För den som tror finns det alltid något som väntar. Inte bara för barnen och ungdomarna, inte bara för den unga vuxne, för den som är i medelåldern, utan till och med den som är gammal. Bibeln säger, berättar ju faktiskt att det är gamla män och kvinnor som åstadkommer riktigt stora förändringar. Som bär visioner och tankar om framtiden. Man kan till och med ha visioner på sin dödsbädd. Tron, den sträcker sig in i evigheten. Det finns ett fantastiskt perspektiv. När vi tittar på våra liv så har vi alla våra gruskorn i våra skor. Vi har alla saker vi har varit med om som skaver. I vår historia finns naturligtvis det där vackra och det där underbara som vi minns och hämtar glädje av. Men det finns också det som är bökigt att hantera. Och min hälsning till dig idag, det är: lämna det som ligger bakom dig. Sträck dig mot det som ligger framför dig. Gör upp med din historia. Försonas med ditt liv. Då blir det möjligt att sträcka sig mot det som ligger framför. Den andliga resan, den börjar lite olika för oss. Jag ska se om jag har en mikrofon till. Kan jag få låna en? Jag ska be Marlene att du kommer upp till mig. En del av oss, vi börjar ju trons väg väldigt tidigt. Vi gör som barnen som växer upp här i kyrkan. Man får en relation till Gud tidigt. Men så är det inte för alla. En del, de gifter sig med en man som har vuxit upp i ett frikyrkligt sammanhang. Och så börjar han att reaktivera sin tro på Jesus. Och så helt plötsligt så stöter man på Jesus mitt i livet.
Mm. Precis så är det. För en del. För mig.
Så var det för dig. Marlene, kan du berätta för mig bara kort? De får ju höra lite när vi pratar om andra. Vad tänkte du när du märkte att tron på Gud hade börjat få tag i Thomas hjärta? Vad var dina första tankar då?
Ja, mina första tankar ska jag väl ärligt säga att de var inte helt positiva. Faktiskt, till en början.
Han började förändras, va?
Ja, han började verkligen att förändras.
Varför var de inte positiva? Var du...
Till en början så tänkte jag att vad blir det för liv vi ska leva nu? Vad kommer det här betyda? Våra vänner är inte kristna. Vi kommer bli ensamma. Tänkte jag till en början. Jag brottades ganska mycket med det till en början. Om hur livet skulle se ut. Sen var ju den andra sidan att förändringen som skedde hos min man, den var ju mer än positiv.
Vad var det som hände med honom, tyckte du?
Framförallt så var det ju hans värderingar. Vi har ju fått uppspelat här idag vad man lever i för liv när man är i världen, så att säga. Att det, materiella ting har betydelse. Man tänker att vilken bil ska jag köra? Vilket hus ska jag bo i? Vilka kläder ska jag på mig? Det har betydelse. Han började tänka annorlunda. Han började... jag kan väl säga att BMW:n, den har bytts mot en liten Toyota. Till exempel. Han började känna en inre trygghet. Han var oerhört kärleksfull. Och, ja, han kunde liksom inte... hemligheten som han ändå hade gått och burit på ganska länge, den kunde inte vara hemlig längre.
Så när började det som började i rädsla skapa en tro hos dig?
Det är precis som du säger, det är en lång process och vi snackar alltså år egentligen. Ja. En tro kan jag väl inte säga att jag... den hade jag ju inte förrän... Ja, jag började ju se det mer på Alfa här i kyrkan. Det var ju inte först... Det var ju först då som det egentligen blev på allvar. Vägen dit hade jag ju förts av någon...
Någon som hade dragit?
Ja, det var någon som drog.
Det var det.
Så kan man väl säga. Och satte olika personer i min närhet till att fånga min uppmärksamhet.
Men så går ni i Alfa tillsammans, du och Thomas. Och Thomas då, han har kommit ut som kristen i sin familj i alla fall. Och han går här varje söndag. Mm. Och du är lite mer liksom, ja, nu ska jag se vad det är han tror på. Sådär, eller?
Ja, så kan man väl kanske uttrycka det. Nyfikenheten var ju absolut väckt och jag förstod ju att jag måste ju sätta mig in i vad det här, vad det är, min man och min dotter också faktiskt, vad de är med om. Ja.
Kan du, var det något särskilt ögonblick, någon särskild händelse där du började tänka att nu ska jag inte bara säga att jag tittar på vem Jesus är och vad kristen tro är. Nu är det faktiskt också min tro. Var det någon särskild kväll eller någon händelse? Eller?
Det vet jag inte riktigt faktiskt. Men jag kan ju nu i efterhand istället säga att det är ganska häftigt att se pusslet som läggs för mitt liv. De personer som har liksom fått träda fram som verktyg för att leda mig till frälsning. Det kan jag i efterhand nu se så otroligt tydligt. Och bland annat så har ju då en kollega till mig betytt otroligt mycket. Hon förstår inte det själv, tror jag inte. Men det kan inte bara vara tillfälligheter allting som har ställts, serverats för mig.
Så ni har gjort en resa och så vet ju jag, var ju med den där dagen, midsommar, söndagen, för lite drygt ett år sedan när du och Thomas gick ner i dopasängen här. Och
ja.
Ni var vigda till varandra tidigare, men nu vigde ni gemensamt era liv till Jesus.
Ja.
Vad hade det för betydelse för dig?
Ja, det hade ju... Ja, det är ju skillnad på liv och död. Alltså det är ju så stort så det går ju knappt att prata om egentligen. Det betyder ju allt. Det är ju... Hela livet grundar sig ju på det nu. Så är det ju. Det är...
En slags ny utgångspunkt.
Ja. Historien har ju ingen betydelse.
Känner du så nu?
Ja, absolut.
Liksom en restart av livet.
Ja, absolut.
Det är ganska häftigt. Thomas och Malén kommer att vara med i höst och vara medarbetare i Alfa-arbetet som vi startar här i oktober. Det ska vara jättespännande. Ja, tack för att du delar det här med oss. Underbart. Det här är ju väldigt spännande. Vi skulle kunna lyssna lite grann på varandra. Fundera på hur har min och din resa sett ut? Vilka var händelserna, personerna som väckte tron på Jesus hos oss? Hur har tron bekräftats? Vad hade dopet för betydelse? Erfarenheten av den helige ande och så vidare. Det där är ju jättespännande. Men vad gör vi med det som har gjort ont? Och det som skaver. Och jag har förmodligen med ålderns rätt. Men också lite grann med tanke på att tiden har gått. Har lärt känna den här stan och människor här. Och jag har ju märkt att det är många som har skoskav. Och de där... Grusskorna, eller gruset i skon, i sandalerna, de påminner hela tiden om sträckan som man har gått. Och naglar fast oss vid det som har varit. Och hindrar oss i vår önskan att gå vidare framåt i tro. Vad ska vi göra med det? Vad ska vi göra med våra besvikelser? Vad ska vi göra med våra sorger? Vad ska vi göra med de svek vi har varit med om? Med de satsningar vi har gjort, de beslut vi fattade, löften vi gav som vi inte klarade av att hålla. Vad ska vi göra med våra misslyckanden? Ja, Bibeln lär oss att vi ska lära oss av vår historia. Vi ska inte förneka den. Men huvudvägen framåt på trons väg är att försonas med sin historia. Och om man inte klarar av att ta av sig skorna själv, inte klarar av att komma upp på cykeln, i sadeln, igen, själv, då har vi en himmelsk fader, en frälsare Jesus Kristus som vänder sig om, går tillbaka, lyfter oss upp igen, ställer upp cykeln och sätter paddeln, pedalen liksom på höjdläge så det går att trampa och komma igång igen. Min hälsning till dig idag, det är lämna det som ligger bakom dig. Lämna det som ligger bakom dig. Och sträck dig mot det som ligger framför dig. Lev inte ditt liv i det som har varit, det som inte blev som det var tänkt. Lev ditt liv i tro. I tro på de gåvor som Gud har lagt ner i dig. I tro på de gåvor som finns i din omgivning. I tro på Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. För gör det här riktigt konkret nu. Så tänkte jag att vi skulle ta av oss skorna. Ja, vi brukar böja knä ibland i kyrkan tillsammans. Vi kan resa oss upp tillsammans. Men idag tänkte jag att vi ska ta av oss skorna. Jag börjar här. Och vill du får du gärna vara med mig. Ja, det är lite obekvämt. Om man har högklackat. Och fötterna är varma. Och har man såna här halvslitna sommarskor som jag så kan det ju vara lite skämmigt också. De är inte så snygga, ser jag just nu. Och jag ser faktiskt att de är nästan utslitna. Men mina vänner, vi tar inte av oss skorna nu för att sluta gå. Utan vi tar av oss skorna nu, lite symboliskt, för att vi ska skaka ur det där som skaver. Och sitter du där nu och tänker, ja men jag får inte bort gruskornet. Så är det så här att det är synd det handlar om. Saker som du bär på som en skuld inför Gud. Då finns det ett blod som renar ifrån all synd. Det finns en nåd från himmelen som strömmar över ditt liv. Som billigt talat skakar ur skorna. Så att när du sätter på dig dem igen så är du fri ifrån det som skaver. Ja men skavsåret då, säger någon. Jag vet att det kommer att göra ont. Ja, det är ju så med synden i våra liv att det skadar oss. Det görs, det är så. Vi får märken av det. Men det finns också läkedom i Jesus sår. Det är det som är så fantastiskt med Jesus. Han förlåter oss inte bara. Han helar oss. Så fötterna som du vill sätta i skorna igen, de kan läkas. Han kan läka våra sår. Ja, men besvikelsernas gruskorn, och vad ska jag göra med dem? Ja, men säg som det är. Och har du möjlighet, gör upp med den det berör. Så att du tillsammans med trons folk genom hela historien kan säga, jag lämnar det som ligger bakom mig. Jag tänker inte låta min historia definiera min framtid. Utan jag tänker att min framtid, den ska definieras av den jag tror på och följer. Jag är troende. Jag är inte limmad fast i historien. Jag är inte limmad fast i ett kulturellt sammanhang. Jag är en fri människa som tror på Jesus. När Paulus ska beskriva det här så är det ju så i hans liv. Han säger det finns saker jag skulle kunna skryta med när jag tittar på mitt liv. Men det finns en massa saker också som jag skäms för. Men jag har bestämt mig. Jag har bestämt mig. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Jag vill dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Han visste att vägen till frälsning, den går via korset ner i dödens rike och ut på andra sidan. Det är liksom vägen till frälsning. Tro inte att jag redan har nått detta, att jag redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. Det är mitt mål när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Jag sträcker mig mot det som ligger framför mig och jagar, löper mot målet där uppe som Gud från början har kallat oss till. Nu när vi går emot en ny period, ett nytt läsår som församling, så gör vi det med hela församlingens historia. Med allt som vi har med oss hit. Vi gör det. Men vi har bestämt oss för att vi ska inte låta vår historia avgöra vår framtid. Vi är fortfarande en församling präglad av tron på Jesus som sträcker sig framåt. Som syftar till det förvandlade hjärtat och till det himmelska hem som väntar. När vi ser framåt nu som församling, så gör vi det med tro. Vi ber tillsammans. Gud, jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig för din stora nåd. Tacka dig för att den är så hög som himmelen är över jorden. Jag vill tacka dig för att du låter våra överträdelser vara lika långt ifrån och som öster är från väster. Det kan liksom inte möta oss, inte binda oss. Jag tackar dig för att du befriar människan. Du upprättar människan. Du för henne ut i frihet. Och jag tackar dig för den frihet som finns hos dig, Jesus. Och nu tackar jag dig för att du välsignar oss som församling. Men du välsignar oss också som enskilda individer. Du vet att en del av oss, vi kom hit med skoskav. Vi kom hit med saker som vi har med oss från vår historia. Ställen vi har gått på. Stenar som har liksom trillat in mellan strumpan och foten. Och det skaver och gör ont. Gud, du vet om det där. Jag tackar dig för att du tar våra fötter. Du kan tvätta fötter. Du kan smörja in våra fötter med olja. Så när vi sätter på oss bredvillighetens skor, drar på oss dem igen, så funkar det. Vi kan gå framåt. Vi kan föras vidare i tro. Och jag vill särskilt bedja för den som har gjort sig illa. En som har ramlat. En som inte fixar att resa sig själv. Jag vill tacka dig för den där underbara bilden jag fick en morgon den här veckan. En pappa som vänder sig om. Talar varmt och milt till sitt barn. Lyfter upp och sätter upp i sadeln igen. Tack för en andra chans. Tack att det finns hur många andra chanser som helst för oss. Och så ber jag, Herre, att vi skulle få bli en församling fylld av tro. Att vi får se barn och unga bära en tro på framtiden. Men att också mellan generationen säga, jag har en tro, jag har visioner. Men att vi också får se gamla män och kvinnor säga, jag tror på framtiden. Jag tror på nya segrar. Jag tror på framgång för Guds rike. Jag tror på Jesus. Och jag tror att jag ska vara med när Jesus Kristus kommer tillbaka. Jag tackar dig, Herre, för denna goda tro som lyfter och bär i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. De får stå kvar. De här tar jag med mig. Tack. Gud välsigne oss alla.